tämä meidän saarnatilaisuutemme. Aluksi laulamme laulusta 85, säkeistöt 1 ja 2. Sången 85 och verserna 1 och 2. Ja nousemme jälleen laulunajaksi. Vi står upp. Kun käymme rukouksen, jäämme seisaltamme. Ja tämän päivän teksti, saarnateksti on valittu apostolien tekojen 28. jakeesta, jakeet 23 ja 24. Ne kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. He sopivat Paavalin kanssa uudesta tapaamisesta. Ja määräpäivänä heitä tuli useampia hänen majapaikkaansa. Aamu varhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten. Hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisena. Olemme saaneet täällä vahvaa ruokaa peljemme kautta ja pyydämme, että taivaan Isä olisi meidän kanssamme myöskin tässä saarnatilaisuudessa. Vi har fått väldigt mycket andlig, stark andlig föda redan. Men vi ber att Herren ger oss ännu mer. Rukoilkaamme, låt oss bedja. Pyhä taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että sinä olet luvannut olla läsnä, missä 2 tai 3 on koolla. Meitä on enemmän kuin 2 ja 3. Ja me tiedämme, että sinä olet täällä hyvän henkesi kautta läsnä. Pyydämme erityistä siunausta Tuulpion veljelle ja sille sanomalle, jonka hän tulee meille tuomaan. Herra, anna meidän tuntea oikein ja ymmärtää ja iloita siitä, minkälainen sanoma meille avataan sinun sanastasi tänä päivänä. Kiitämme ja ylistämme sinua. Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvä ja istukaa ja tämän jälkeen annamme tilaisuuden Tuulpion veljelle. Varsinkuntun.
Ja, vad ska vi göra då? Vi väntar på henne, så vi får bara prisa Gud. Det är inte härligt att vi kan prisa Gud så mycket. Vi gör det alldeles för lite. Vi borde göra det om och om igen och ge honom äran för allt. Och lite om det ska jag prata om här också nu. Att om tron, hur viktigt tron är, att vi ser på tron på rätt sätt då. Så att det ska bli det hela. Därför tänkte jag också, jag är lite halkig sådär, men Jag tänkte ändå försöka sjunga ett par verser, och det är en svensk, den står i den svenska sångboken då. Och den står, han heter Jag skulle vilja våga tro. Jag skulle vilja våga tro. För att det finns människor som säger att de inte vågar, och som säger att de inte har tro och så vidare. Men vi ska titta in på det lite grann mera. Jag är också mycket nyfiken på hur Apostlagärningarna 28, den sista versen, var på finska. Kan ni säga till mig vad det står på sista raden där, om ni översätter den till svenska? Hur just den finska översättningen var gjord där. Apostlagärningarna 28, vers 24. Så får jag bara ta till mig det, för jag är alltid lite nyfiken hur översättare gör sina jobb. Tack snälla. Då så, då gör vi ett försök. Så då är det sången Jag skulle vilja våga tro. Att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är en makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar mer. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker, så väntar jag och längtar jag att jag skall få den tro jag inte själv kan nå. Ja, Gud är god. Jag trodde inte jag skulle komma igenom, men det gjorde jag igen. Han gör under efter under. Ja, jag tänkte prata lite om tro. Vi ska fundera lite på det. På sistone har jag faktiskt mediterat en hel del om det, och jag har samlat liksom texter och se vad är nu tro egentligen. Ibland gör vi tro nästan till något magiskt. Och ibland så säger vi, men jag har ingen tro. Eller jag har sån liten tro. Frågan är om det är rätt att tänka så här. Någon kanske tänker det så här, liksom att jag börjar tänka, jag tror. Och så håsar man upp sig själv. Ja, jag är inte riktigt säker på det. Men om man upprepar det gång på gång, så säger då psykologen att då tränger det in. Ja visst, men är det den tron som vi pratar om och Bibeln talar om? Jag kommer ihåg när jag var ung och jag hörde en predikan. Och det var nog enda jag kommer ihåg från den predikan. Men jag måste berätta hur det var. Då hade en pastor haft en fin predikan om tro och så vidare. Och så gick kvinnan hem efteråt och var fylld med troshet. Och sen när hon kom hem så påminnes hon igen om att framför hennes lilla röda stuga så var det en sten som låg precis vid gången där. Så hon tyckte inte om en stor sten. Hon tänkte, nu ska jag be för att Gud ska ta bort den här stenen. För att vi läste om texten att Gud kan förflytta berg om vi tror. Och så bad hon, gode Gud, ta bort den, gode Gud, ta bort den där stenen, ta bort den. Så bad hon så här till sig själv, upprepade den flera gånger. Och så öppnade hon ögonen fram och tittade. Nej, var det inte det jag trodde, sa hon. Och det är väl så vi många gånger har upplevt det själva. Att vi tror och sen så undrar vi, vad är vår tro? Men då säger du den här sången jag sjöng också. Det står om att tron är en gåva. Och det är det. Men även om du får en gåva. Varsågod, här har du 10 000 kronor. Ja, då måste man ju ändå göra någonting med det. Antingen säger man, nej han skojar bara. Eller det är en konstgjord eller en förfalskad. Eller vad som helst. Det kan gå en massa förklaringar. Nej, ingen går fram. Jag minns när Paul Sundqvist hade en sån predikan på Västerängla också långt tillbaka. Han hade en stor sedel och undrade om någon av ungdomarna kunde gå fram och få den. Han skulle ge den som gåva. Det var ingen som gick fram. Antingen tänkte de, kanske det är någon du ska göra efteråt eller vad vet jag. Men ingen gjorde det. Så även om det är en gåva så är det ändå någonting inom oss som måste till. Men vi kan läsa en text bara en gåva för att det är sant. Det är ingen tvekan om det. Efesierbrevet 2 och 8. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så om vi är frälsta av tro och nåd, ja visst, det är en gåva, absolut, det är ingen tvekan om det. Men nu ska vi gå och läsa några bibeltexter. Och nu ska vi först ta och läsa ifrån Apostlagärningarna 19 kapitlet. Och verserna 8-9. 19, Apostlagärningarna 19, verserna 8-9. Sedan gick han in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodet. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör Guds rike till. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han och tog lärjungarna med sig och så vidare. Men det står att några som inte ville tro. Ja, men vilja tro, det har ju någonting med oss att göra, eller hur? Nu undrar jag vad det står i Apostlagärningarna 28. Du läste den så fint. Men jag undrar, som jag frågade, om någon kan säga den sista meningen. Jag ska läsa den på svenska en gång till. Apostlagärningarna 28, 23, 24. Från morgon till kväll förklarar han för dem och vittnar om Guds rike. Och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose, lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Står det något liknande i er översättning?
Nej.
Vad står det i din?
De trodde inte.
Ja. Och i vissa engelska översättningar säger de vägrade att tro. Men om vi tänker efter, vägrade att tro eller inte ville tro. Men det har ju någonting med oss att göra, eller hur? Det står att han försökte övertyga dem om och om igen, men de ville inte, de vägrade att tro. Refuse to believe, som det står.
Får jag säga, i den gamla svenska översättningen står det, men några av dem förhärdade sig och ohörsamma.
Ja, just det. Och det är liksom samma tanke som ni ser där, alltså. De har hört det, men Nej. Vi ska ta en text till, 1 Petrus 3:1. På samma sätt ska ni hustrur underordna era män. Ja, det var inte det jag ska tala om, för det är större sammanhang. Så det är inte det. Så att även de män som inte vill tro på ordet, Guds ord, det är logos här. Nu vet Johannes börjar så här. Ordet var hos Gud och ordet var Gud och ordet kom till oss och tog sin boning ibland. Det är hela tiden logos, det här gudomliga ordet Jesus Kristus. Men här står det att även de män som inte ville tro, är någon som har någonting där annorlunda? Vad sa du? Det är 1 Petrus 3:1. 1 Petrus 3:1. Men i alla fall, även där har de flesta översidorna någonting med att de inte ville tro, eller att de vägrade tro. De
kanske inte trodde.
Kanske inte trodde jag. Jaha, kanske. Ja, det ser man. Men i alla fall, budskapet är i stort sett detsamma. Så det finns texter som talar om att vilja tro. Så om man då vägrar tro eller inte vill tro, så då verkar det som var ett val. Är tro ett val? Låt oss titta på några bibelexempel. Om vi går till Naaman. Det i andra... Hur konungaboken står det om? Jag kommer inte ihåg just nu vad det var. Men han var ju den arameiska kungens högste befälhavare. Och kungen i Assyrien, armén, tyckte ju mycket om honom. Och så fick den här befälhavaren lepra, spetälska. Och det är ju ingen rolig sjukdom att få. Och han försökte bli botad förstås på olika sätt. Men då råkade han ha en tjänsteflicka från Israel. De hade ju tagit Israel, och så hade han tagit med sig tjänstefolk som slavar eller vad det nu kallar det. Och det var en liten ung flicka. Och då hade hon sagt så här till överbefälhavaren då, Naaman, att varför ger du beder inte till Israel? Och där har vi profeten Elisa, han kommer att bota dig. Ja, och kungen som sagt hörde också förslaget då när Naaman kom och pratade om det. Så kungen tog kontakt från Syrien med Israels kung. Så på högsta nivå utbyttes nu kontakt. Nu kommer min överbefälhavare över, han är sjuk. Och egentligen vill han prata med Elisa som ska bota honom. Och den israeliska kungen, ni känner till historien väl, han blir ju upprörd, för han trodde det här är ju någon maskopi, det här är lurendrejeri, det är ingenting. Så han reagerade helt fel. Men då fick med Guds försyn Elisa höra om det, så sa han, kalla hit honom. Och då står det att Naaman kom med hästar och vagnar till profeten Elisa där han bodde i hans hus. Och ni kan tänka vad som hände. Han är då näst högst kanske i riket. Och sen så ska han då träffa profeten efter misslyckade diplomatiska förbindelser. Och så hade han i alla fall väntat sig att profeten skulle komma ut. Men det gjorde han inte. Profeten Elisa skickade en tjänare. Och så sa tjänaren bara till honom, gå och doppa dig 7 gånger i Jordanfloden så blir du frisk. Och här står att han blir vred. Ja, det är ett val man gör också, eller hur? Han blir vred. Här kommer han, den högste, och till den ockuperade makten. Och inte ens en gång profeten eller kungen tar emot honom, utan en tjänare säger, gå och doppa dig i Jordanfloden. Och förstår att han var lite vred också. Jag säger inte det. Och så sa han det, våra floder i Syrien är mycket renare än den smutsiga Jordanfloden. Så han vägrade att tro. Han ville inte tro. Och så åkte han hemåt. Och så började Naaman tjänare prata. Men snälla herr överbefälhavare, skulle han sagt någonting svårt? Skulle du inte gjort det då? De pratade en stund med honom. Så inser han, ja, skulle han gjort någonting svårt? Eller som var värdigt honom? Så skulle han gjort det. Men till sist gjorde han det. Och så doppade han sig i Jordanfloden 7 gånger. Det bara en gång. Men 7 fick han göra. Och när han kom upp så var han botad. Visst hade han ett val. Det är ett val från början till slut. Det kom in Guds order via Elisa då. Gör så blir du frisk. Antingen säger man nej. Eller säger man ja. Och det tog ett tag innan han sa ja. När han valde att tro på budskapet så blev han helad. Om vi går till Jesus, Johannes 12, står det. Helt plötsligt så det skriver han då, säger han då, Fader, förhärliga ditt namn. Det talar Jesus om i vers 28. Och då står det i vers 28 att Gud talade till Jesus. Och då står det så här, Johannes 12, vers 28. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer röst från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Och sen kommer det intressanta. Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan. Och andra sa det var en ängel som talade till honom. Nu har folket hört Gud tala. Och vad hände då? Jaha, en del säger nej, det var nog ingenting, det var åskan. Andra säger, nej, det var Gud som talade med en ängel. De hörde precis samma sak. De har alltså igen ett val. Antingen tror man på det, eller så tror man det inte. Abraham är ju trons fader, så vi måste se om vi kan lära oss någonting från honom. När Abraham hade dött och så Isak fick den första uppenbarelsen med Gud, så då kommer han och säger i första Mosebok 26:4. Lyssna till vad Gud, det här är Gud som säger, talar till Isak och säger så här. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma, nu är Isaks han talar om alltså, ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Ja, förresten, jag ser ju Kristus också, eller hur? Och nu står det orsaken till det hela. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Det står att Abraham tog vara på det. Abraham hade inte haft något, vad vi vet i alla fall, bönemöte eller trosmöte som har fått honom att tro på Gud. Vi vet inte. Men han valde helt enkelt att tro innan det hade skett. Ofta tänker vi på att tro är så att ja, när jag har haft 10 eller 20 böner som har gått upp i uppfyllelse, då får jag vad jag får min tro. Ja, men jag tror inte det är så. Om vi ska samla in alla dessa erfarenheter först innan jag tror att bönen hjälper, då måste jag ju lite ha lite tro på vägen och sagt oss det här. Nej, jag tror inte det fungerar. Det är inte så jag hittar i Bibeln, utan det står att Abraham lydde och gjorde så. Vi ska se exempel sen när det inte skedde. Så jag tror vi växer i tro om vi bara väljer att tro. Om vi säger nej till tron, så tror jag inte vi växer. Ta till Eva i lustgården. Ett annat exempel. Gud har sagt, ni får inte göra det och det och kunskapens träd och så vidare. Och så går Eva där, Adam är i närheten där med henne. Och så kommer ormen och så går hela diskussionen till. Och då står det så här, väldigt spännande. Nu kommer jag inte ihåg vilken vers du försäkta mig. Men ni kan hitta den, det är väl i kapitel 2 eller 3 någonstans. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta. Var fick hon det ifrån? Hon såg att trädet var gott att äta. Gud har sagt, ni ska inte komma nära trädet och inte äta av det. Jaha, jag har en känsla av att hon började använda sitt intellektuella tänkande. Ja, men jag ser ju att det är gott att äta. Och nästa fras som säger, och det är en fröjd för ögat. Titta, hon ser, analyserar och tar in. Ja, det är gott att äta. Det är en fröjd för ögat. Och det är lockande eftersom man får förstånd av. Så gjorde minst 3 bedömningar från sin egen hjärna. Ja, men då måste jag ju äta det här. Så att hon åt av frukten, det var klart på grund av att hennes omdöme redan var, hennes bedömning var redan gjord. Det är gott, ser gott ut att äta. Lockande. Och så åt hon det. Så hon föll inte egentligen när hon åt äpplet, hon föll redan innan. Vad gjorde hon? Hon valde att inte tro Guds ord. Och istället trodde hon djävulen. Är det inte så många gånger i våra liv också? Att vi väljer att inte tro på Gud. Ta ett annat exempel för Jesus i Johannes 12:37. Så står det så här en mening. Trots att han gjorde så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och då skulle du kunna säga, ja, trots alla tecken han gjorde så valde många att inte tro på honom. Det är precis samma sak. De såg alla de här tecknena som var till för att stärka dem med deras tro. Och ändå är det många som valde, det står många, att det var många tecken, men som valde att inte tro på honom. De trodde inte på honom. Underverk efter underverk. Nej, jag tror inte. Om vi går till ett annat exempel, när Jesus botar de 10 med lepra, spetälska. Då sa han, gå till prästen och visa er och ta med er offret som behövs. Och då gick allihopa. I alla fall vad vi förstår. Men det är också där ett val. Ska vi gå eller ska vi stanna? Ja, det verkar som att alla gick. Och det är ju det som man får tro på. Man får ta sitt val. Antingen ja eller inte. Elisa, igen. På kung Joas tid i Israel. Det står i andra kungaboken 13 däremot. Och då kom han till Elisa och så sa han då att nu är ju det hemskt här. Nu har den där fienden dragit emot oss och det hela. Och då säger Elisa, öppna fönstret. Och då gjorde han det. Skjut en pil ut. Och så gjorde han det. Och så sa han, det här är den segrande pilen. Och så bad Elisa då, kung Joas, och så säger han, slå nu på jorden. Och det är väldigt kort här, så, men vi kan förstå att han la med in i det med det korta som står. Och så står det att Johan slog på jorden 3 gånger och då blev Elisa vred. Varför slog du bara 3 gånger? Nu kommer du bara 3 gånger vinna över din fiende. Varför slog du inte 5 eller 6 gånger och så vidare? Ja, varför? Han valde 3 och gjorde det. Och resultatet blev därefter. Men då kanske någon frågar, men vad har då bön med tro att göra? Eller vi kan vända på det, vad har tro med bön att göra? En av mina tidigare predikanter jag tyckte bäst om var Ingrid Albiner. Och jag glömmer aldrig den här, jag tror hon predikade på Ekeval, men det spelar ingen roll. Hon skulle i alla fall i sitt unga liv som predikant ha sitt första evangeliska möte. Jag tror det var i Dalarna, men det spelar ingen roll. Men en liten församling. Och så började hon be innan. Hon var en bönens kvinna och bad innan. Och så bad hon, gode Gud, sänd 5 personer förutom församlingens medlemmar. Och hon bad en längre tid då. Men sen är det vackert, då tänkte hon, ja, men jag tror jag ska be om 10 personer. Så bad hon om 10 personer. Så bad hon det ett tag. Och sen gick det ett tag. Det ökade på siffran mer och mer. 15, 20, 25, 30. Och till sist då bad hon, när närmaste mötet skulle börja, 30, ja, det gick alltså dagar här frågan, kanske veckor. 35 bad hon. Och hon bad av det av hela sitt hjärta. Och sen så hade de mötet. Och sen så räknar de vad som kom. Och det kom församlingen förstås. Plus, hur många tror ni det var? 35. Och hon sa, hon var så lycklig. Hon hade en sån underbar förhållande med Gud. Och hon kände så bra. Och så gick åren, så tänkte hon, men varför stannar jag vid 35? Ja, hon valde att sluta där. Eller kanske hon inte vågade be. Jag prövade själv, får ni se. Men hon sa det, efteråt var hon besviken, många år efter var hon besviken på sig själv att hon inte hade mera tro och valde en högre, bad för en högre siffra. Det är väl ingen av er som tvekar på att hennes bön där ledde till starkare tro, eller hur? Nej, definitivt inte. Nu ville Gud lära mig en läxa. Och första det var att jag hade en patient på Loma Linda som kom in och det är mera kristna där den här, det är ju givetvis. Och helt plötsligt berättade hon, ja, jag läser tidningen inte som andra läser, utan hon läser tidningen för att be tidningen. Va, tänkte jag, vad spännande. Jo, hon läser upp det, så står det om någon som blev tjuv som tog någonting den. Då ber hon både för tjuven och den som hade blivit av med någonting. Så när hon gick igenom tidningen så istället för att läsa så bad hon en bön för allihop, tänkte jag. Ja, men det är ju fantastiskt vad människor kommer på. Ja, det är klart det är Gud som har kommit på gett en idé. Men det var hennes böneverksamhet att be över tidningen allt som skedde. Jaha, tänkte jag, vad spännande. Sen så gick det en liten tid och det var en söndag. Och av någon anledning så hade pojkarna inte någonting att göra. De var väl sådär 15-16 år, jag vet inte cirka. Och de tittade nästan aldrig på tv. Den gick inte vårt hem. Men den här söndagsförmiddagen så sa de, ville de slå på tv, och så gjorde de det. Och då var det en sån här polisjakt. När poliserna jagade en som kör med bil. Och ni vet säkert hur det går till. Men i alla fall, då har de en helikopter som följer bilen. Var det den går? Hur hopplöst det här stället den åker, så vet helikoptern precis var den är. Och så har de en polisbil efter, plus en några stycken lite senare. Och så försöker de dirigera polisbilar överallt. Och ofta slutar de ju tragiskt den här. Men då sa de det att det här biljakten har pågått 2 timmar. Och då kom jag att tänka på, ja, det var ju Gud som påminner mig förstås. Påminner Gud om den här historien och kvinnan. Så jag slöt mina ögon. För pojkarna sa, kom och titta pappa. Kom och titta. Så jag satt där med dem. Slöt mina ögon och så bad jag. Gode Gud, låt den här biljakten komma till slut. Och att ingen människa blir skadad. Så tittar jag. Det gick inte mer än 10 sekunder. Så sladdade bilen till. Och stannade upp. Och mannen klev ut, och med en gång var alla poliserna, de fick tag på honom utan något blod eller någonting. Va, tänkte jag. Det är ju inte klokt. Det var ju levande, alltså vad heter live, ni vet vad jag menar, sändning. Skulle det möjligtvis vara att min bön hade gjort någonting där? Jag ville tro, men jag vågade inte tro. Nej, men det kan det ju inte. Man börjar tänka så här. Så gick det 2 timmar. Och inte händer sådana här saker ofta. Men det gick 2 timmar, så kom pojkarna in igen. Och sa, stod på tvn. Det brukar de inte göra. Samma sak, en ny biljakt. Och sen, nej men det är ju inte klokt. Så pappa kom och tittade, det är så spännande. Ja visst, det är det spännande att se. Det kan jag också tycka. Tänkte jag, nej. Men nu ber jag igen. Och så slöt jag ögonen och så bad jag. Och innan jag hade varit slutat färdig bön, sa pojkarna, titta pappa, titta. De såg att jag blundade där för de stod. Och innan jag och han slutade mina ögon upp, så hände precis samma sak igen. Då rös jag innanbord. Va? Gode Gud, vill du lära oss här och överallt att när vi ser levande saker ske ute, att vi kan be om det här och att du griper in? Alltså jag tror på det till 100%. Det är ingen som kan ta bort det från mig. Och ni behöver inte tro på det. Men för mig så är det skrivet i sten. 2 gånger samma söndag. Och så tätt in på det här kunde bara göra, så hände det här. Ja visst, har bönen någonting med tro att göra. Det är ingen tvekan om det. Så vänner, se inte tv utan i så fall be tv. Läs inte tidningen utan be tidningen istället. Tänk vad spännande. Är det möjligtvis så att Gud vill ha oss som partner i det här? Så hans vilja kan råda många fler tillfällen. Han säger ju exempelvis i Matteus 24. Be att flykten inte sker på sabbaten eller vintern. Så även i domstider, så säger han, kan ni be om det här. Så att det inte sker på sabbaten eller flykten. Jag tycker att Gud är helt fantastisk. Låt oss komma lite nära oss själva nu. Om, låt oss säga det är sommar och någon av er fyller år, ska födelsedagskalas, och så tänker man så här, ja men det är så fint väder, det brukar vara för fint väder i juni månad, så låt oss ha det utomhus och så gör vi alla förberedelser vi ska. Och så tänker man, det måste bli bra väder, och så ber vi gode Gud till sist att hjälp oss nu att få bra väder när vi ska ha födelsedag om 3 dagar. Ja. Och sen går vi där, det regnar lite varje dag. Vi är inte så nöjda med det hela. 2 dagar innan och dagen innan regnar. Men den där födelsedagen så spricker det upp. Och kvällen innan har vi läst i nyheterna då. Man tittar på vädret. Ja, det kommer in ett högtryck. Ja, var det nu kom från Ryssland eller från Norge. Det spelar ingen roll. Så nu har det ändrat sig vädret plötsligt här. Ja, vad trevligt. Det var bra. Så har vi födelsedagskalaset. Allt kan bara fungera bra ute. Hur gör vi sen efteråt? Hur många då efteråt säger, tack gode Gud att du svarar med ben. Tack att du skickar det här högtrycket från Ryssland över Finland till oss. Bara för mitt födelsedagskalas. Eller så faller vi den här vanliga trallen att, ja det var väl trevligt att det kom in ett högtryck. Vad härligt, vad underbart. Och så tänker man på allt det trevliga på kalaset. Vi har hela tiden ett val att välja. det här var Gud som gjorde. Eller det här var. Och så använder vi vår hjärna, slumpen eller någonting annat. Men det här är farligt. Det är farligt att när man ber om saker och ting och sen låter det gå. Det står i Romarbrevet 1:21 så här. Trots att det kände till Gud. Alltså det handlar om kristna eller kristet land eller vad som helst. Trots att det kände till Gud prisade det honom inte eller tackade honom. Det är så lätt gjort när någonting hänt att man inte prisar och tackar Gud. Utan det förblindades av sina falska föreställningar. Ja, men det var ju ett högtryck. Det vi till och med visste meteorologerna om att det skulle komma in. Det var ett högtryck. Och det finns alltid massa fina förklaringar. Ja, jag tror att det passar väldigt bra in falska föreställningar. Det är Gud som verkar. Så att mörkret sänker sig över deras oförståndiga hjärtan. Och det står i vers 24. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade, tjänade och skapade istället för skaparen. Ja, men det är frågan om. Ända från Evas synd till oss här idag. Dyrkar vi det skapade och det vi ser? Högtryck som kommer och går och tror. Eller är det Gud som står bakom när vi har bett om det? Vi har ett val. Det är en stor kontrast. Att tro på sitt eget förnuft och omständigheter. Meteorologernas nya upptäckter av högtryck och så vidare och så vidare. Nej, vi ska vara snabba att lova och prisa och tacka Gud. Då växer vår tro. Sen får de andra göra vad de vill. De får prata om sina väderleksgudar och så vidare. Och tjänster, det får vara. Men vi ska välja att tro på Gud. Filipperna 4:6. Bekymra er inte för något. Ja, det skulle vara som att den är nästan skriven för mig här. Det är lätt att man bekymrar sig när någonting kör ihop sig, eller hur va? Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Det står så, alla era önskningar. Genom bön och åkallan. Med tacksägelse. Ja, det är klart. Glöm inte att tacka Torbjörn efteråt. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, men det är ju det vi behöver, kära vänner. Vi behöver Guds frid i vardagen. Oberoende om det snöar så vi inte kommer fram. Eller om vi åker i diken med bilen. Vad än som händer. Vi behöver Guds frid. Så Torbjörn, bekymrar inte när någonting händer. Utan bara kom till Gud. Så med andra ord. Du kan använda ett födelsekalas för att stärka din tro. Du kan använda vilken sak som helst i ditt liv att stärka din tro. Om du ber för det hela och det sker som du har bett om, vare sig andra säger slumpen eller inte, så kan du stärka din tro med det. Det är faktiskt du och jag som väljer att tro eller väljer att inte tro. Kanske den bästa exemplet av allt är Moses. Han hade flytt från Egypten och nu vallar han får där i nära berget Sina eller Horeb. Och så går han där med sina får. Han går i öknen, står det. Men det kanske på den tiden var mer än som en steppöken. Lite små växter här och var och sådär, buskar. Och så plötsligt ser han den här brinnande busken. Och så säger han, men vad är det där? Och den brinner ju inte upp. Jag måste gå bort och kolla. Så går han bort och kollar då. Och så när han kommer närmare så hör han en röst från busken. Han säger, ta av dig skorna, till där du står en helig plats. De flesta av oss i västerländerna, vi skulle inte direkt göra så där. Vi skulle tänka, ja, men nu har jag blivit snurrig. Om jag tittar här, där fick jag skorna på, men inte här. Jag ser ingen skillnad, det är samma stenar, samma tuvor av gräs, samma småbuskar och kaktus eller vad det är. Jag ser ingen skillnad, det är ingen staket, det är ingen linje, det är ingenting. Varför i all sina dagar ska det vara heligt eller där, men här inte? Här får jag skora på mig inte. Nej! Så skulle de flesta av oss reagera. Men så gjorde inte Mose. Han gjorde så. Han valde att tro. Och sedan så skedde det att Gud kunde använda honom på ett helt mirakulöst sätt. Så tron är, tror jag, är ett val. Det är det första jag vill säga. Och det andra idag, börja att be för allt möjligt och omöjligt. Varför ska din och min nivå på bönen avgöra det vi ber? Vi ber för vissa saker, men det där kan vi aldrig bedja för. Jag vill inte ge exempel, för alltid någon som kände sig då träffar. Men för Gud är ingenting omöjligt. Så be för allt möjligt och omöjligt då. Och välj att tro att det är han. Ja, jag ser en hand, men vi tar det sen. Och det tredje är, ge honom alltid ära. För minsta lilla sak, om du har bett om det, ta inte äran till dig själv. Var snabb och ge Gud äran. Så mitt budskap idag är att tro är ett val. Det är ditt och mitt val i vårt dagliga liv. Och börja med att be för allting. Och sen så har du chans att växa i din tro genom det. Och ge honom äran. Tack Herre. Lov, pris och ära att din bibel har gett oss så många saker. Otroligt många saker vi kan studera och lära oss av. Men framförallt Herre, vi vill lära känna dig mer och mer. Komma närmare dig. Och jag vill tacka för att du har gett oss så många texter om just det här ämnet tro. Låt det sjunka in i våra hjärtan och bära till frukt och välsignelse. Jag ber i Jesu namn. Amen.
Tämä oli tällainen oikein uskon saarna. Olen muuttanut vähän laulua. Olin valinnut nelosen, mutta koska en tiennyt mikä oli Tuljonin aihe, se oli usko. Otetaanpa laulu 299. Ja siellä kertoo, että mekin voimme jo valita uskossa, saan katsoa Jeesuksen kasvoja. Jag har valt en annan sång, för att du pratar om tro. Så jag har tagit en sång 299. Det är en svensk folkmelodi. Och det är när jag får i tron se på Jesu ansikte. Och vad som händer. Då har jag ingenting annat att önska. Han är alltid nära mig. Någonstans kan man lauma efter sig som han. Vi står upp. Soittavan postludiumin, jonka jälkeen sen meillä on ruokatauko ja palaamme tänne takaisin 2:00, että meillä on hyvää aikaa ateriaalti. Kello on nyt 15 yli, saamme ensi kuulla jotakin pianon soittaa ja sen jälkeen on ruokatauko ja tapaamme toisemme täällä uudelleen 2:00 ja jatkamme Raamatun tutkistelua Danielin kirjasta. Eli Tuubionin johdolla. Kiitos teille.